Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Det är lite kallt och fuktigt ute. Vintern har kommit till Stockholm med sitt snöblandade regn. Men inne i Vårby Fittja hembygdsgård ser det ut att vara varmt och mysigt. Det lyser inbjudande från levande ljus från fönstret. Huset är från 1800-talet, målade i röd falufärg med lågt i tak. Och det ligger precis bredvid Albysjön som sträcker sig mellan Huddinge och Botkyrka kommun. Tunnelbanetåget rullar utanför på bron mellan Masmo och Fittja. Lite längre bort går E4-an med sin ständigt tunga trafik. I det här området bor numera många människor från hela världen. Och den här bygdens mänskliga historia sträcker sig ända från stenåldern fram till idag. Och just idag står det några stora kärl och kokar utanför ett litet hus ett stenkast bort. Vita lakan hänger och vajar långsamt med vinden. Och märkliga apparater upptar gårdstomten ner mot sjön. Vi ska snart få reda på vad allt det är för något. Följ med på en spännande resa genom tvätteriets historia som innehåller personliga berättelser från oändligt många kvinnor. Och dessutom en farlig flykt över Östersjön och det förbjudna språket svenska. Men först måste vi gå in i värmen. Jag heter Anna Tarsa Larsson och jag är museichef på Stockholms kvinnohistoriska. Det här avsnittet av vår podd Kvinnans plats är gjort i samarbete med Hagalunds tvätterimuseum, Sveriges hembygdsförbund och Stockholms läns hembygdsförbund. Vår befintliga hembygdsförening har sina rötter i 70-talets miljögrupper som växte fram under olika miljöstrider mot den hårdhänta exploateringen i området under miljonprogrammet. Idag kan man engagera sig både i bygdens rika historia men också i ständigt aktuella miljö- och planfrågor. Men just idag samlas man för att sjunga, prata och umgås. Lokala hantverkare säljer textil, tändsmycken, honung från Huddinge biodlarförening, hembakat tunnbröd och kakor. Varmkorv, glögg och julbak erbjuds. Och eftersom det är första advent arrangerar man dessutom något som heter adventsbyk. Men nu undrar du säkert varför vi just idag är på vår befittjas hembygdsförening. Jo, på just den här platsen, precis vid stranden till Albysjön, ligger något så unikt som Sveriges första och enda tvätterimuseum, som vittnar om en fantastisk kulturhistoria med väldigt dramatiska inslag.
Nu har jag klappat tvätten vid mitt klappträ för att få bort det sista av lut och såpa och det sista av smutsen. Men nu måste jag sätta på mig vantarna. Huffa!
Vi har hamnat mitt i ett adventsbyk, det vill säga en traditionell tvättdag. Det är Hagalunds tvätterimuseum, som är en del av vår befintliga hembygdsförening i Huddinge, som öppnat sina portar för allmänheten. Här känner man verkligen tvätthistoriens årsringar. När Elin Magnusson, klädd som en tvätterska från sekelskiftet, doppar ner händerna i det kalla vattnet för att skölja ytterligare kläder.
Det var ju så här löskragar. Behövde man inte tvätta hela skjortan? Så.
På den lilla gräsmattan utanför tvätterimuseet kokar flera stora kärl som eldas på underifrån. Här ligger det lakan och långkalsonger blandat med såpa och lut. Det luktar gott, både från de bubblande kärlen och från björkveden. Elin Magnusson sträcker på sig, rättar till de antika kjolarna, blusen och den röda sjaletten på huvudet och tittar ut över Albysjön, som länge har varit en tvätteribygd.
Att tvätta var ju en hel process. Alltså när det här tvätteriet var igång, alltså från 1905-1906 fram till 1920 ungefär, då bedrevs tvätteriverksamheten på det sättet att man åkte in på helgen och hämtade tvätt i Stockholm med häst och vagn. Och sen så började man med att lägga tvätten i blöt. Och sen efter det så skulle tvätten antingen liksom, ja, bearbetas mekaniskt på olika sätt eller kokas i en stor gryta tillsammans med såpa eller lut. Och sen sköljdes den och sen torkades den och sen så kanske man skulle stryka den eller mangla den. Vissa kanske hade beställt att saker och ting skulle lagas också. Så att det var en veckas arbete med tvätt. Och sen så när nästa helg kom så åkte man in till Stockholm igen med häst och vagn, lämnade den rena tvätten och hämtade ny smutstvätt.
Vår befittiga hembygdsförening är en del av Stockholms läns hembygdsförbund, som är en paraplyorganisation för länets hembygdsrörelse och dess 120 medlemsföreningar, som erbjuder hundratals arrangemang och utställningar varje år. Stockholm är en hembygd för väldigt många människor, och Stockholms län består av stad, landsbygd, glesbygd, förort, skärgård och allt däremellan. Från Nynäshamn, där man kan vandra i Moa Martinsons fotspår, till skärgårdens gamla gruvor, till stenstadens myller och till Roslagens fornminnes- och hembygdsförening och mycket mer. Hembygdsföreningen företräder också hembygdsrörelsens intressen i kontakter med kommuner, landsting och andra beslutsfattare och får ett årligt verksamhetsbidrag från Region Stockholm. Ja, men nu tillbaks till Elin Magnusson och Tvätterimuseet.
Men runt den här sjön och runt om i de här trakterna så låg det jättemånga tvätterier. Det var hyfsat nära till Stockholm. Det fanns ganska mycket vattendrag och man behövde en extra inkomst. Man hade det inte så gott ställt. Och det fortsatte att vara en tvätteribygd fram liksom ända till 60-70-talet kanske, med tvättinrättningar av liksom mer industriell karaktär. Och till exempel så fanns det ju på andra sidan sjön här ett ställe som hette Fittja familjetvätt. Och där var det många, då blev det liksom ett 30-40-tal anställda kanske. Och då var det, det hette familjetvätt, men det var ju inte det, utan det var ett stort företag.
Ja, är det något vi har gemensamt så är det tvätt. Människan har sedan urminnes tider behövt tvätta och rengöra sina kläder. Det är ett så självklart moment i livet att det nästan glömts bort eller trängts undan av andra mer så kallade viktiga saker i tillvaron. Men om vi vänder våra blickar tillbaka så upptäcker vi att själva tvättandet har en lång och spännande kulturhistoria. Vi ska snart tillbaka till Hagalunds tvätterimuseum och få reda på vad alla märkliga apparater är till för. Men innan dess ska vi få träffa Gunilla Lundgren, som är författare och som länge intresserat sig i tvätteriets historia. Hon har skrivit boken Från isvak till robofold. Och som alla människor på den här planeten så har även Gunilla en speciell relation till tvätt.
Min pappa hade tvätteri. Jag föddes i Bergslagen på en bondgård 1942. Men sen kom ju, det var ju krig och allting, så att den här bondgården gick omkull. Och då flyttade vi och pappa skapade tvätteri. Mm. Så att jag är uppväxt med tvätt. Jag minns ju tvätteriet, hur det var. Det var ju kvinnor som jobbade där. Och pappa, han gick omkring där. Och kvinnorna, men mest minns jag min syster, hur hon gick omkring med de tunga vagnarna. För att det var ju, alltså orättvist nog, så var det så att de yngsta hade de tyngsta jobben. Hon var bara 15 år. Men hon hade det här otroligt tunga jobbet, att hon tog upp tvätten som var i alltså tvättmaskinerna, den fick hon dra upp och lägga i en vagn och föra till centrifugen. Och det var ju ett otroligt tungt arbete för en 15-årig. Hon var späd. Okay. Och de andra var ju arbetardamer. En del var liksom bastanta, och det var inte så att man fick springa där. Men det var ju också så, på kvällarna kunde vi ibland gå dit och så lekte vi. Satt oss till och med i centrifugen och åkte karusell. Så att det var ju också en spännande miljö. Men det var ju rent och fint. Så det var ju inget sådär, alltså det var inget som man tyckte var något att skämmas över. För det var ändå ett rent arbete. Men det här tvätteriet försörjde många, inte bara de som jobbade där, utan de hade också ut olika arbeten. Alltså de här kragarna, de lämnade man ut till strykerskor som inte var på tvätteriet, utan de var bodde i gårdar, det var bondhustrur och enkla kvinnor i gårdarna. Och min bror då, han fick ha en sån här cykel med pack. En sån här packcykel. Och så skulle han cykla omkring med den här fina tvätt till dem. Och det var ju på sliriga vägar och i olika årstider. Han fick inte åka ner i något dike. Och det var ju tungt också för en 12-åring att trampa. Ja, de strök det här. Och sen fick ju min bror åka tillbaka och hämta det. När det var struket och fint.
Men vilka var det som blev tvätterskor då?
Alla var ju arbetarkvinnor. Och kvinnor som har jobbat med tvätt är ju arbetarkvinnor. Och även i andra länder, kvinnorna har ju alltid haft hand om denna tvätt. Tvätt har alltid varit någonting som kvinnor har kunnat gjort. Även om man inte har en utbildning, man har kunnat tagit sig och tvättat. Alltså, det har man gjort åt de som har haft det bättre ställt. Och så är det ju fortfarande med tvätt. Alltså, människor som har väldigt gott ställt, de lämnar ju ifrån sig tvätten. Men ändå var det ett sätt att bli självförsörjande. Att inte behöva vara piga. Att vara piga, det är ju ändå att vara underställd. Det är någon som bestämmer över en. Och man måste ödmjuka sig. Men här fick man arbetskamrater. Man fick en lön som visserligen var väldigt liten. Men man bestämde över sitt eget liv på ett annat sätt. Man bodde i sin egen lilla lägenhet, man bodde inte hos någon. Så att det var ju ändå något väldigt förändrande att kunna få en egen inkomst och vara självständig.
Vi kan ju visa lite tvättmaskinens utveckling. Från handdrivna till mer och mer mekaniska och så småningom elektriska maskiner. Och det svåraste kanske har varit just det här med hur man sen ska få ur tvätten. Att det är så jobbigt att vrida och krama ur tvätten. Så att det finns liksom lite olika liksom metoder för det. Vridmaskinen där man har snurrat på en vev så valsar och pressat ut vattnet, eller den här är ju knasig, kom ska du få höra, och man lyfter på det här locket och sen, alltså det är som gummi här, en tub, och så fyller man på vatten här bredvid, och då klämdes det här åt och så skulle vattnet pressas ur. Jag har svårt att tro att det skulle funka. Helt knasig. Eller, alla sätt är bra tills man kommer på något bättre.
Vi är tillbaka vid vår befittiga hembygdsgård. Elin Magnusson visar mig runt på Tvätterimuseet. Det är en fascinerande utställning. Och Elin visar mig konstigare apparat efter konstigare. Men ibland också vackra gamla handgjorda tvättmaskiner av trä. Då och då kommer det några nyfikna besökare som undrar över alla tvättapparater, mekaniska som elektriska.
Så här är en, det kallas för en stöta. Ja. Hålla i tvätten. Den här modellen är ungefär från 1890-tal. Sen så kom det sådana här vaggor. Mm. Så här.
Det är en gammal centrifug som påminner om den hade vi hemma. Torkel heter den.
Det var en dotter som till en... Hon fastnade med armen i bagis.
Nej.
Mm. Så hon släppte av armen.
I centrifugen?
Ja, det var något fel på den. Så den, när de öppnade så rullade den, snurrade den fortfarande. Och hon skulle stoppa ner.
Här. Det här är ju ett foto från Fittja familjetvätt. De här kvinnorna som många då kom från Estland under andra världskriget.
Bland alla apparater så hänger det tvätt. Långkalsonger blandas med skjortor och lakan och tvättpåsar. Men det som framträder starkast, det är svartvita fotografier på tvätterskor. Plötsligt får alla redskapen liv på riktigt. Det var de här kvinnorna som hanterade tvätten. De flesta bilderna är från Fittja familjetvätt. På en gruppbild står de och tittar in i kameran. Några ler. Andra ser liksom lite strama ut. Och andra, de drömmer sig mer bort. Bilderna är från 1940- och 50-talet. Och det visar sig att många av kvinnorna, de är från Estland.
Nu har vi fått komma upp på torkvinden som jag pratade om. Så när det här var en litet familjeföretag så hängde de sin tvätt här uppe. Men här har vi i museet ställt i ordning ett litet bord för att återskapa hur det kunde se ut på Fittja familjetvätt när Maria Slät stod och strök och fixade med örngotten till exempel. Och här är bilden på henne som du ser. Vit rock för att liksom arbetskläder då, och du ser att hon har ju ett elektriskt strykjärn här, och nu har vi ju vattenkran här på bilden också. Och idag så har vi ofta en sprayflaska när vi ska liksom fukta ner tvätten. Men som du ser här på bilden så är det en balja, en zinkbalja eller plåtbalja, och det är ju en sån här med vatten i, och så har man en björkruska som man doppar i vattnet och sen stänker man på tvätten.
Ja. Vi kör på.
Ja, vi kör på här lite grann. Ja. Men vi har lite frågor till dig, Olle.
Ja, Maria Slät ska jag sitta och prata lite extra om. Ja, precis.
Olle Magnusson är eldsjälen bakom museet. Han har tillbringat nästan hela sitt vuxna liv åt att kartlägga den här bygdens rika tvätterihistoria. Olle, men hur började egentligen allt?
Ja, för jag hittade de här bilderna. Jag hittade de här bilderna i 1970-71 eller någonting vad det var. Och cyklade omkring här i norra Botkyrka, och då kom jag förbi Fittja familjetvätt. Fabriksbyggnaden som var sönderslagen och övergiven, och det var liksom nedlagt och folk hade börjat bryta sig in där. Så det gjorde jag det också. Nej, men jag öppnade ett fönster och gick in där. Sen kom jag ut med en skokartong med gamla fotografier. Och till exempel några sådana här, och knyckte några sådana här lådor också som det står Fittja familjetvätt på. Så på den vägen är det, kan man säga. Ja, det var bara några veckor efter att jag hade varit inne där så brann alltihop upp, va? Ja, så det försvann. Det var, annars hade inte det här museet funnits. Sen dröjde det kanske 10-tal år. Sen läste jag etnologi på universitetet. Och då kom jag på att jag ska skriva om tvätterierna. Så några av de här kvinnorna som var med på bilden här, de kunde jag leta fram och intervjua. Och sen så småningom flera andra tvätterskor också då. Så att jag gjorde jättemycket undersökningar och intervjuade folk som hade jobbat på alla tvätterier som fanns här i Vårby, Fittja, Alby. Det var väl en 6-7 stycken. Så jag kartlade det där då. Så att Ja, så det var då började rösten ta slut. Ja.
Olle fann en fantastisk historia om människorna som jobbade på det här gamla tvätteriet. Det visade sig att många kom från Estland. Maria Slät, tvätterskan som stryker tvätt på den svartvita bilden, är från Estland och hennes dramatiska livsöde uppdagades. I Estland, på öarna utanför fastlandet, har det bott svensktalande i många århundraden. Trots att svenskan tidsvis har varit förbjuden levde språket kvar ända fram till slutet av andra världskriget. Enligt en gammal estnisk-svensk sägen skulle den svenska kungen skicka ett vitt skepp för att hämta hem den svensktalande befolkningen när förhållandena skulle bli allt för hårda i Estland. Tack vare språket och kulturen har den estnisk-svenska minoriteten alltid haft bra kontakt i förhållande med riket Sverige. Och när andra världskriget bröt ut och härjade landet som mest var flykt och evakuering bara en tidsfråga. I Svibin på Orman bor familjen Slät sedan flera generationer. Algot Slät är idag 88 år. Han föddes på ön som yngsta av fem syskon. Algot visar mig ett gammalt fotoalbum.
Här har vi familjen Slät. Det är alltså min storebror Alexander, pappa Hans, grabben Hjalmar. Här är dottern Alfrida och här är mamma Maria, min mamma. Hon fick det ju väldigt kämpigt i livet kan man säga. Hennes man Hans, han gick ju och ramlade och han skulle klättra upp på loftet på lagården. Det var lite högt här och han steg upp där och det var tydligen halt där. Så att när han kom upp där så råkar stegen fara undan och han är i backen där och gjorde sig väldigt illa tydligen. Så att han låg i sängen där ett tag och sen han var medveten om att han, tiden var ute så att säga. Och, nej, så att han dog då här så att i januari här så 40 så var det begravning. Då stod hon ju där, mamma. Och det var ju djur, det var ju kor och tre hästar. Och det skulle ju skötas. Här blev det ju väldigt jobbigt för mamma här. Alltså att, men hon har varit väldigt, väldigt stark och hållit ihop det hela här. Så att, ja, sen är det ju här eländet med kriget som kommer och äldsta brodern mobiliserad och först till ryssarna och sen till tyskarna och sen till ryssarna och slutar med att sista gången mobiliserade till ryssarna då hamnade han i fronten mer eller mindre så att då var han sårad.
Situationen i Estland blir allt mer farlig och tyskarna och ryssarna sliter landet och befolkningen i stycken. Under 1940 fram till 1944 flydde och evakuerades över 8000 estlandssvenskar till Sverige. 500 till andra länder och bara några fåtal blev kvar. Kriget blir allt mer våldsamt.
På lördagarna, då var det alltid bastudag. Här var en lördag då. De hade gjort i ordning i bastun där och varmt vatten och sådär så. Det var en byggnad för sig så att säga och mota på oss och Hjalmar och jag höll på att busa och jaga varann. Gå in och börja ni alltså så vi kommer strax efter här. Och, men vi hade inte så bråttom utan men alla till slut så gick vi in och svepte in oss i lakan här och skulle gå till bastun då. När jag stod vid fönstret där så rätt var det bara så smalde till fönsterrutan och ut här och sten for in här alltså. Jag stod glassplitter i benen här. Det var det första skottet som kom den dagen alltså. Så kom våran bastu. Så tog jag ju del av hörnan där bort och slet och sönder. Så att, det var en jäkla tur att vi var olydiga.
Det blir sommar 1944. Familjen Släte är bland de sista estlandssvenskarna som är kvar på öarna. Tyskarna trycks tillbaka av Röda armén. Situationen blir oviss och livsfarlig för många. Den lilla nationen Estland, som blivit en självständig stat 1917, är på väg att slukas upp av det väldiga Sovjetunionen. Maria Släte tvekar in i det sista. Hennes äldsta son är med i kriget och hon har inte hört av honom på mycket länge. Hennes andra son Hjalmar är 15 år och får inte lämna landet. Men till slut, den 20 juli 1944, står en båt färdig att ta dem över till det estländska fastlandet. Och därifrån ska de ta det stora skeppet Johan för överfarten till Sverige. Maria chansar och tar med sig Hjalmar ändå. Familjen Släte får i stort sett ingenting med sig, förutom släktens gamla brudkista som nu är Marias. Den är redo, packad sedan länge med saker från byn. Hon får också med sig sin lilla handsymaskin. Men korna, hästarna och hönsen, de blir kvar. Gårdarna överges. Algot minns övergången.
Men Hjalmar då, han hade precis fyllt 15. Han fick inte komma heller, men han lyckades smita med på båten här vid Johan. Det var någon annan familj med, som hade många barn där. Och man sa att kom med här, du bara följer med. Och så sa inte om någonting, så vi går hela vägen. Och på det sättet så kom han med båten Johan. När vi kom in här till Stockholms skärgård, närmare Stockholm. Så det var en jättefin morgon, solen sken, det var vindstilla grejer. Och jag och min kamrat Olle Nyholm, vi klättrade upp längst fram i stäven på båten där. Och där låg vi och tittade allt det här nya som kom framför oss här. Alltså, vi, såg. Vi hade ju inte sett något liknande. Det var varken i Hapsal, det var ju en liten stad med små trähus och sådär. Ja, lite snyggt i för sig alltså, men nu kommer in här och får man se allt det här kring naturen här kring stora berg. Alltså, jag har aldrig sett något sånt internt. Det var bara det så kallade berget i Svibe där, alltså, som Grusåsen. Och så när man kommer närmare här och ser det stora fina hus och grejer. Alltså, vi låg där och fantiserade och tittade. Är det kungen som äger det här? Är det kungens det här? Alltså, det, så att vi låg och fantiserade.
När de kommer till Sverige får de flyktingpass. Det innebär att Stockholms stad inte kan ta emot dem. Staden har redan köpt flera jordbruksfastigheter, framförallt i skärgården. Och där kan många estlandssvenskar fortsätta sina liv ungefär på samma sätt som Estland, med småjordbruk. Men nu har flyktingvågen blivit för stor för att ha fler bönder i skärgården. Men det råder samtidigt stor brist på arbetskraft och estländarna skickas iväg runt om i Sverige. Snart hamnar familjen Släte på Ångagård hos Hanna von Born, som faktiskt är Olof Palmes blivande farmor. Maria Släte blir hembiträde, men hon vantrivs. Det är en gammaldags hierarkisk miljö i herrgården. Och Maria, som varit en självständig kvinna länge nu, får nog efter 3 år och lämnar familjen Släts gods till Hanna von Borns stora förtret.
Ja, vi fick reda på vilket ställe här utav bekanta då, att det fanns möjlighet att få jobb på Fittja familjetvätt, och att det fanns ett gammalt hus där som fanns ledigt som de kunde få ett rum i. Så att det blev att vi sa upp oss så att säga i Ånga där och åkte iväg. Sen var det väl en mycket olustig avfärd. Då brast det för Hanna von Born, alltså hon som ägde gården. Och, nej, men då tappade hon helt kontrollen över sig. Hon visste nog inte riktigt vad hon sa. Alltså. Hon stod och hoppade. Alltså. Ni försöker strandsätta mig, sa hon. Men jag önskar er allt ont här i livet, sa hon. Alltså. Där skickade hon oss. Alltså. Hon var helt galen. Alltså. Hon tappade helt kontrollen. Alltså. Ja, ja, vi åkte iväg. Vi fick en lastbil som körde oss. Då, och, men... sånt är livet. Vi kom så småningom fram till det här gamla, gamla huset här i Norra Botkyrka, Gumla som det heter. Ifrån det här stora herrgårdsbyggnaden så kom vi in ett gammalt fallfärdigt kan man säga, hus där. Och där bodde då flera från Ormsö, som där från Svivi också, alltså samma by som vi kom. Ingen vatten och avlopp så, alltså, så att det var slaskink och sånt som gällde pump på gården. Och, men då så kom jag ihåg en reaktion som mamma sa där, att när hon kom in i rummet där och kunde stänga dörren här. Nu känner jag mig fri. Nu stänger jag dörren när jag känner för grejer. Jag har ingen som kontrollerar mig, alltså. Så trots att det var som det var, alltså, så usla förhållanden, alltså, så man, friheten fanns där.
Maria Slät har kommit i kontakt med gamla grannar från Ormön. De tipsar henne om att tvätteriet söker efter personal och att flera estlandssvenskar redan jobbar där. Maria Slät börjar på Fittja familjetvätt och hon blir kvar där resten av sina arbetsår. Hon trivs och hennes jobb är framförallt att stryka kläder. I området runt Albysjön finns det flera tvätterier och en liten estlandssvensk koloni bildas.
Vi flyttade 47 till Kumla där och hon började praktiskt taget omgående. Det var väl ett par dagar efter eller någonting sådär så började hon på det här tvätteriet där vid Alby. Då. Så, och det var ju flera Ormsö kvinnor som var där. Jag tror inte hon gnällde för någonting där, utan hon tyckte nog att det var bra, alltså att jag har inte hört hon säga någonting negativt egentligen, utan det gick faktiskt ganska bra där.
Efter flera år får Maria Slät information om sin äldsta son Alexander som varit försvunnen sedan kriget. Det visar sig att Alexander hamnat på fältsjukhus, klarat sig, träffat en flicka från grannan och gift sig och bosatt sig med henne där. En stor lättnad för Maria och hela släkten Slät. Tvätteriets historia är förstås kvinnohistoria. Författaren Gunilla Lundgren menar också att fackföreningarna spelade stor roll för tvätterskorna.
Nej, men när man studerar tvätterskarnas historia så studerar man verkligen kvinnornas arbetarhistoria. Så min syster då, som ju var tvättbiträde, hon hade ingen aning om att alltså man skulle kunna komma i facket. Men när hon sen hade gått på folkhögskola, då gick hon med i facket. Och facket har ju betytt väldigt mycket. Facket gör också att man får en självkänsla och fattar att man är en del av något större. Där man kan också ha, där man kan våga klaga och våga tro på att det går att förändra. Man får bättre arbetsförhållanden. För det var ju också så att de här tvätterierna innehöll ju mycket, det var ju mycket starka, alltså farliga ämnen de handskades med. Och genom då att kräva att kunna våga ta facket till hjälp, så kunde man få arbetshandskar och man kunde få klara ut vad var egentligen farligt av de här starka medlen man använde. Facket har betytt mycket, både för att känna att man har rättigheter och för att känna att ens jobb är viktigt. Det gör ju också en annan tvätterska jag har träffat som växte upp under väldigt, väldigt svåra förhållanden i Småland. Och hon blev ju fackligt aktiv. Ja, hon kallade ju sin uppgift i tvättkärring. Och tvättkärring med bra rätt. Alltså hon tyckte att det var något stolt. Hon säger väldigt bra. Det är alla vi små människorna som bygger samhällena.
Och jag har ju ingen egen tvättmaskin, men i min lägenhetshus finns det ett tvättmaskin. Jag älskar denna tvättmaskin. Jag tycker det är rena... Jag bara tar hissen ner och stoppar in grejerna i tvättmaskinen, så går jag upp. Så tvättmaskinen, alltså om något enda sak skulle få mitt största pris för uppfinning, så är det tvättmaskinen. Den har ju underlättat något så fantastiskt. Så det är min favoritpryl som jag äger gemensamt med andra. Mm. Jag jobbar ju mycket i Rinkeby. När man byggde en fin gemensam tvättstuga i Rinkeby, då kallade man det för tvättmoskén. Och det var så himla trevligt. För kvinnorna gick dit och satt man och umgicks. Det fanns lite, man kunde köpa kaffe och barnen kunde leka. Och det fanns lite leksaker. En gemensam tvättstuga är ju också något som man kan ha mysigt i. Och man ska kunna göra jättemysigt istället för att alla har sin egen tvättmaskin. Det tycker jag är jättevärdelöst. Jag tycker man ska ha gemensamma tvättstugor.
Vi är tillbaka på Hagalunds tvätterimuseum vid vår befintliga hembygdsmuseum och tittar på fotografierna på Maria Slät och hennes kollegor. Tänk vad mycket en bild kan berätta. Men hur kunde konstnären, författaren och etnologen Olle Magnussons forskning på universitetet till slut bli ett tvätterimuseum?
Det var i början på 80-talet och sen så gick det 10 år till. Då blev det ett museum här. Och det berodde på att vår befintliga hembygdsförening hade flyttat in i huset över V här, där vi har servering nu. Och så bodde det sommargäster här som inte använde det här utrymmet här. Men jag gör ju ett litet museum där då. Och det var 1994. Ja, sen har det bara växt ut. Nu måste man sätta stopp för det. Du får inte plats mer. Inga mera manglar och såna här saker. Du får inte plats. Ta bara mot småsaker.
Men vad hände med tvätterierna här i Söderort?
Det som var kvar längst, det var här på andra sidan vägen i ett större gult hus. Det var tvättjänst. Men de finns faktiskt kvar. De har flyttat till Botkyrka, till Eriksberg. Så företaget finns kvar. Men inte här då, utan det är nya stora... Men det har varit en sån här strukturomvandling. En del stora företag som Bärensen, de har köpt upp massa tvätterier då, så det finns inte så mycket variation. Vad heter det med Tvättman heter det väl, som var stora företag. Men de blev ju uppköpta utav storföretagare i branschen. Och sen blev det det här med att man inte tvättade folks tvätt, utan man tvättade sin egen tvätt och hyrde ut den till hotell och restauranger. Tvätterierna, de hade textil-leasing, som det heter.
Men man kan väl säga det att när det började byggas moderna tvättstugor, ja, då slutade ju liksom det att bli någonting... Att man tvättade privat, alltså att folk lämnade iväg sin tvätt. Det slutade man ju med då när det blev moderna tvättstugor där man kunde tvätta själv.
Dels blev det elektriska tvättmaskiner och dels blev det tvättstugor, ja. Och ja, det var ju... Då kunde man sköta det själv, ja.
Nu har vi tillbringat en hel dag bland kokande kärl, märkliga maskiner och makalöst vackra gamla kläder som vajat i vinden på tork. Vi har sett foton på tvätterskor och hört om fantastiska livsöden. Tänk på all historia som utspelat sig och som du och jag inte har någon aning om, men som eldsjälarna på hembygdsföreningarna runt om i Sverige kan berätta och vittna om. Men nu är det dags för lite fika här inne i vår befintliga hembygdsförening.
Har den vackra rösten, är vinden blåser så. Och om den vackra vinden under våren, och lärka sköter våren efter valborgsmässobor, och heden vallar sång.
Du har hört ett program producerat av Soundtelling för Stockholms kvinnohistoriska med stöd från Region Stockholm och Kulturrådet. Det här avsnittet presenteras i stolt samarbete med Hagalunds tvätterimuseum, Sveriges hembygdsförbund och Stockholms läns hembygdsförbund. Producent Antonio de la Cruz. Programledare Anna Tasha Larsson.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.